Ja, heligande, vi tackar dig för att din närvaro. Tackar dig för att vi får vara i din närvaro, i din kärlek. Herre, kom med uppmuntran, kom med ny styrka, kom med mod, Herre. Tack för att vi får överlåta våra liv till dig i den här stunden. Omslutas av din nåd, omslutas av din kärlek. Heligande, jag ber att det som du vill visa oss den här gudstjänsten, det som du vill peka på i våra liv, Herre, jag ber att vi ska få ta emot det. För var och en av oss, Herre, vi är olika och vi kommer från olika håll och vi bär på olika saker och vi tänker på olika saker, Herre, och vi längtar efter kanske lite olika saker, Herre. Kom och möt oss i det som vi är, var och en, Herre, och samtidigt så får vi möta dig gemensamt som en församling. Kom och gör ditt verk här, Herre, i din församling. Tack för att vi får tillhöra dig, tack för att vi får komma inför dig, Herre, och tack för att du är här mitt ibland oss. I Jesu namn, amen. Jag läser från första Johannesbrevet 4, vers 9. Så uppenbarades Guds kärlek till oss. Han sände sin enfödde son till världen för att vi skulle leva genom honom. Detta är kärleken. Inte att vi har älskat Gud, utan att han har älskat oss och sänt sin son till försoning för våra synder. Detta är kärleken. Inte att vi har älskat Gud, utan att han har älskat oss. Det började med Gud. Gud tog initiativet. Gud sträckte ut handen. Gud inbjöd dig och mig till ett liv tillsammans med honom. Det började med Gud. Det började med Gud i att han skapade världen. Det började med Gud i att han skapade oss människor. Han gav oss en värld att leva i. Han kallade oss att leva i gemenskap med honom. Gud kallade Abraham som en start på sin räddningsplan för människorna. Sen, många hundra år senare, kallade Gud Maria att föda världens frälsare för att fullborda den frälsningsplan som Gud hade påbörjat. Och idag så kallar Jesus oss att följa honom. Det börjar med Gud. Det börjar med Jesus som kommer till var och en av oss och säger: jag skapade dig, jag ville ditt liv, kom och följ mig. Gud är en verklighet som aktivt bryter in i världen, som aktivt bryter in i mänsklighetens historia, som aktivt bryter in eller kliver in i våra liv, ställer sig framför oss och säger: här är jag, kom och följ mig. Det här ger jag dig. Varsågod. Varsågod att ta emot. Gud är en verklighet, inte en idé, inte ett diskussionsämne, inte en tanke. Gud är en verklighet som bjuder oss in i sitt verkliga liv. Gud är aktiv. Han väntar på att få handla med oss. Han säger: får jag komma in i ditt liv? Får jag ta all din synd, alla dina misslyckanden, all din sorg, all din smärta, all din saknad, och får jag ge dig min välsignelse istället? Gud är aktiv. Uppenbarelseboken 3:20. Jesus säger: se, jag står vid dörren och bultar. Om någon hör min röst och öppnar dörren ska jag gå in till honom och hålla måltid med honom och han med mig. Jag står vid dörren och bultar. Jag står vid dörren och bultar. Vill du öppna? Och vi har detta, jag har nämnt det tidigare i predikningar, men vi har detta med måltiden. Som inte är en slump att det står så, att Jesus just vill äta med oss. Utan måltiden i Bibeln, det står för en djup gemenskap. Men vad som är roligt, det är att det inte bara är Bibeln som talar om detta. Om vikten av att äta tillsammans, om vad det är som händer när vi delar en måltid. Nu blir det lite reklam här, men det finns många bra mataffärer. Men i Varberg finns ICA Kvantum. Ibland handlar vi där. De ger ut ett litet blad varje månad med så här inspiration på mat, recept och lite sådär. Och i det numret för februari så har de tema att äta tillsammans. Och ett antal personer blir intervjuade i en artikel om vikten av att äta tillsammans. Att mat inte bara är mat, utan det blir någonting helt annat när man delar den med en annan person. Och ett citat där ifrån den tidningen är en person som säger: "Varken ett samtal eller ett handslag eller ens en kram bekräftar en vänskap så kraftfullt som att dela en måltid tillsammans." Och en måltid, det behöver inte vara en trerätters. Det kan vara att ta en kopp kaffe ihop. Men det är detta som Jesus är ute efter. Att kraftfullt bekräfta våran vänskap, våran relation. Om någon hör min röst och öppnar dörren så vill jag gå in och hålla måltid med honom och han med mig. Vår utgångspunkt i vår relation med Jesus, det är hela tiden att det är han som tar första steget. Men det han inbjuder oss att svara på det. Vill vi öppna dörren? Vill vi fatta handen som han sträcker till oss? Vill vi bjuda honom till vårat bord? Vill vi dela den här måltiden tillsammans med honom? Men det är han som tar första steget. Det var han som ville detta. Det är han som älskade oss innan vi visste någonting om honom. Innan vi kunde ha något begrepp om någonting så älskade han oss, längtade efter oss, tog första steget och sa: "Får jag dela den här måltiden med dig?" Det talas om, många har den erfarenheten av att människan har en hunger och en längtan och en törst i sitt liv som vi vill fylla. Ett tomrum. Och som vi på många olika sätt till viss del kan fylla med andra saker. Som vänskap, relationer. Men ibland försöker det här samhället också säga att det som vi kan fylla tomrummet med, det skulle vara prylar eller mera pengar eller större upplevelser, häftigare resor. Det är ju därför reklam är så kraftfullt, därför den talar till att vi skulle ha en brist i våra liv. Och vi har en brist i våra liv, men vi har inte, oftast inte brist på prylar. Prylar har vi ofta ett överflöd av i vårt samhälle. Bristen vi har, det är det där tomrummet, den där längtan efter att få bli fullkomligt bekräftad som den jag är. Att få längtan efter att få mening med livet. Längtan efter en sann gemenskap, en tillhörighet. Och det tomrummet brukar vi beskriva som att det är det som Gud har lagt i våra liv. Det är där han står och knackar på dörren. Det är rummet för Gud. Och Bibeln uttrycker att den här människans längtan efter Gud, när människor har fattat att det är Gud jag längtar efter, inte mer prylar, inte mer upplevelser. I Saltaren, i till exempel psalm 42, så uttrycker, tror det är David som har skrivit den: "Som gjort en längtar till vattenbäckar, så längtar min själ efter dig och Gud. Min själ törstar efter Gud, efter den levande guden." Min själ törstar efter liv, efter den levande guden. Inte efter en tanke, inte efter en idé, inte efter någonting att diskutera. Utan det min själ längtar efter, det är liv. Och det är livet som finns hos Gud. Och psalm 27 uttrycker det: Sök Herren manar mitt hjärta. Dig, o Herre, söker jag. Det finns en maning i våra liv, om vi lyssnar till den, som säger sök det levande, sök det som är på riktigt, sök det som har bäring, som håller genom allt. Och det är Gud. Sök Herren, manar det i vårt inre. Och i det här fallet så svarar han ja, dig, o Herre, söker jag. Så man kan tala om en sorts andlig saknad, en andlig törst, en andlig längtan. Som vi kanske inte alltid är medvetna om eller tänker på. Därför att vi fyller våra liv med så mycket. Men som Bibeln är tydlig med att det finns någonting i människan som söker och ropar efter Gud. Som söker och ropar efter livet tillsammans med honom. Och när vi får smak på det, när vi får smak på Jesus, när vi möter Jesus, då börjar vi ofta känna, wow, det var ju det här jag saknade utan att jag hade vetat om det, utan att jag visste att det var detta. Men sen, den här längtan försvinner ju inte efter första gången när jag mött Jesus, utan då är ju längtan efter ett liv tillsammans med honom. Längtan efter den helige ande. Efter att se Gud verka. Efter att höra hans röst. Efter att lära känna hans röst. Att se Gud i vardagen. Gud, det var väl mer än bara en härlig känsla. Det var väl mer, jag vill ha mer. Den längtan som liksom, när vi har fått smak på någonting, kanske växer till ännu större. Oh Jesus, nu har jag fått smak på det här med dig. Men jag vill ju ha mer. Jag vill att det här ska bli en verklighet. Att det ska få bli någonting som syns och kommer ut i min kropp, i min vardag, i mitt liv. Att Jesus inte bara är inom kyrkans väggar. Utan också att jag får se honom verka. Där jag får se under och tecken. Där jag får bönesvar. Där jag får leva ett liv tillsammans med honom. Och sen tror jag också, så finns det en mognad i längtan efter Gud. Det är ju också när jag inte bara längtar efter Guds gåvor eller det Gud kan ge, utan det är bara längtan efter Gud själv. Ja, visst, det är klart jag vill se under och tecken. Det är klart att jag vill ha bönesvar. Det är klart jag vill ha glädje. Det är klart jag vill ha frid, det som Gud ger. Men ännu mer, bara få längta efter Gud själv. Hur han är mättnaden på alla begär. Hur han är den som slutgiltigt bekräftar. Oavsett om jag så inte får ett enda bönesvar. Så Gud, dig vill jag ha i mitt liv. Något av det som, det är lite mer dramatiskt. Men jag tycker det stämmer in lite grann på detta. När i Gamla testamentet, i Daniels bok. När Sadrak, Mesak, Abednego står i folksamlingen som ska böja knä för den stora statyn av kungen. Och de vägrar att göra det. Och de blir hotade med att de ska bli kastade i den brinnande ugnen. De står kvar ändå och de kommer att ifrågasätta. Men förstår ni inte, ni kan bli kastade i ugnen, ni får en chans till, böj er. Och de svarar, nu har jag inte det framme för det dök upp här i huvudet, rakt upp. Men de svarar ju detta att vi tror att Gud kan rädda oss från den brinnande ugnen. Men även om han inte gör det så böjer vi inte knä. Alltså även Gud, om jag inte får det där bönesvaret, så vill jag ha dig i mitt liv. Även om saker går emot mig så vill jag ha dig i mitt liv. Den hungern och törsten efter Gud själv. Så vad är det som påminner mig om den här längtan? Vad är det som hjälper mig med den? För att, som jag sa, det är så mycket i våra liv som vill kväva den istället. Att vi fyller på med annat. Eller vi glömmer bort den här törsten efter Gud. Det känns inte, eller känns, det behöver inte handla om känslor. Men jag tappar bort det här med Gud ändå. Det blir en vana, det blir en vardag. Matteus 13 och 22 nämner någonting om detta mitt i en liknelse som Jesus ger om hur Guds ord kan falla i olika typer av jordmåner. Och då säger han att de fröna som såddes bland tistlar, det är den som hör ordet, men världsliga bekymmer och bedräglig rikedom kväver ordet så att det blir utan frukt. Det är lätt att saker växer upp i våra liv och kväver det som egentligen var min längtan, det som egentligen var min glädje, det jag egentligen ville sträcka mig mot. Men det händer så mycket i livet. Bekymmer faller över oss. Vi låter dem ta över. Eller vi börjar fylla våra liv med annat för att fylla hålet. För att få bekräftelsen. Och det är ju en så bra liknelser som vi kan känna igen oss i när Jesus använder de här med sådd. För även om vi inte lever i ett typiskt jordbrukssamhälle så är vi många som har en liten krukväxt i alla fall hemma på fönsterkarmen. Och nu när våren kommer, kanske är det fler med mig som har börjat kolla lite på, nej, men ska man odla sig en liten tomat i år? Eller en liten paprika, håller jag på att fundera på i alla fall. Och när ska man, och börjar man läsa på, liksom, när ska man sätta ner fröet i jorden? Och, när, liksom, och hur ska vi göra på bästa sätt? Och Bibeln talar så mycket, använder det som liknelsen för våra andliga liv. Vad är det vi sår in i våra liv? Och hur ser jorden ut i det vi sår? Bevarar vi, liksom, vattnar vi, kultiverar vi runt det här fröet av längtan efter Gud som vi har i våra liv? Eller låter vi det växa ogräs, glömmer bort det lite grann? Paulus talar om att så i anden i Galaterbrevet. Att så i anden. Att så i det som kommer att växa upp och ge liv. Som kommer att ge frukt. Och det är ju så, för att gå tillbaka till detta som jag sa i början, att det börjar med Gud. Att när vi sår ett frö så är det inte heller vi själva som får fröet att växa. Det där kraften i det här lilla fröet, den kan inte jag påverka själva fröet. Men jag kan påverka förutsättningarna. För fröet. Alltså, i vilken jord sår jag den? Rensar jag ogräset? Vattnar jag? Ser jag till att ställa det ljust så det blir sol? Och på samma sätt så är det då med våra andliga liv. Med den här längtan efter Gud. Att gå i den riktningen. Det är att se till att det finns förutsättningar för det att växa till i mitt liv. Vi lever ju i ett samhälle som hyllar ytlighet. Och ögonblicklig tillfredsställelse. Att det ska gå fort, det ska gå nu. Och det ska se bra ut. Och det här med att odla. Det är ju att stoppa ner någonting i jorden. Och sen vänta. Att under flera veckor inte se någonting hända. Och ändå fortsätta vattna. Ändå hålla koll på ogräset som av någon anledning växer mycket fortare. Än det här fröet. Att ha tålamodet. Att lita på. Att det kommer. Det händer. Under ytan händer det. Att på samma sätt. Och när det känns tungt. När det känns. Ja, men jag ser ju inget i mitt liv. Jag ser inte frukten. Jag ser inte Gud verka. Att ändå fortsätta. Gå på den längtan. Ja, men Gud. Jag kommer till dig på nytt. Jag kommer till dig igen. Jag ser det inte hända. Men att på samma sätt som vi litar på att det händer i jorden med fröet. Att det också händer i våra liv. Att Gud är den som ger växten. Att Guds verk inte är som McDonald's. Vi var på McDonald's med ungdomarna i fredags. Då tyckte vi det tog lite lång tid att få vår beställning. Men det betyder ju alltså att det tog kanske 10 minuter istället för 5 minuter. Eller jag vet inte riktigt. Vi tyckte att vi satt och fick vänta länge. Men det går ju fort på sådana restauranger. Men så får man ju också kvaliteten på maten utifrån det. Det fyller ju magen liksom och det är ju gott för stunden. Men ja, McDonald's är ju inte den här kvalitetsmaten. Och så är det. Guds verk är inte att beställa och 5 minuter senare få det i sitt liv. Utan Gud är den som jobbar. Det pågår i mitt inre, i min ande, när jag gör mig tillgänglig för Gud. Att det som han gör i mitt liv får fördjupas. Och att jag faktiskt inte liksom, tycker att det händer ju ingenting, jag går vidare till nästa grej. För att jag är så ivrig. Utan att faktiskt ha tålamodet. Gud, nu överlåter jag mitt liv till dig en gång till. Här har du mig. Nu ber jag den här bönen en gång till. Nu lyfter jag mina händer i lovsång en gång till, trots att jag inte vet om jag får bönesvar. Trots att jag inte vet vad som händer, vad som ligger framför mig. Gud, dig vill jag ära och tillbe ändå. Trots att jag inte ser att du gör ditt verk så som jag önskar i mitt liv. Trots att jag fortsätter att kämpa med det jag misslyckas med och det jag har dåligt tålamod med. Gud, jag överlåter mig på nytt och igen till dig. Gör ditt verk i mitt liv. Även när jag inte ser det. Även när det känns tungt och trögt. Här är jag. För mitt kristna liv, det är en respons på det som Gud har gjort för mig. Det började med Gud. Det börjar inte med mig. Det börjar inte med min tro. Det börjar inte med min bibelläsning. Det börjar inte med min bön och sen ska Gud komma. Det börjar med att Gud klev in. Gud sträckte ut handen och vi fattar den och då blir min respons: ja men Gud, jag ber för jag vill ha med dig att göra. Jag läser Bibeln för jag vill ha med dig att göra. Jag går till gudstjänst för jag vill ha med dig att göra. Jag ger i kollekten, jag hjälper min nästa. Jag försöker älska människor jag har omkring mig därför att du har älskat mig. Jag ger för att du har gett till mig. Jag gör inte detta för att bli godkänd av Gud, utan det är min respons på hans kärlek. För detta är kärleken, inte att vi har älskat Gud, men att han har älskat oss. Och att där påminna oss, just det är ju det jag vill fylla mitt liv med. Det är den här längtan som kanske ibland blir nedtryckt, där tistlarna kanske växer upp emellanåt och kväver, eller är på väg att kväva, att börja rensa. Gud, jag vill att du ska göra ditt verk i mitt liv, även när jag inte ser det. Även när jag tycker att det är tröttsamt. Gud, jag kommer till dig igen. Jesus sa, alltså i Uppenbarelseboken: se, jag står vid dörren och knackar. Om någon hör min röst och öppnar dörren, ska jag gå in till honom och hålla måltid med honom. Och han med mig, eller hon med mig. Jesus står vid din dörr. Om du vill tänka dig den dörren symboliskt, eller kanske vill du tänka dig den dörren som ditt hem, där du faktiskt bor. Föreställ dig att Jesus knackar på din dörr, där du bor. Att du går och öppnar den dörren. Att Jesus kommer in i ditt hem. Att han slår sig ner vid ditt köksbord. Eller sätter ner kanske i vardagsrummet. Föreställ dig att du slår dig ner med Jesus. Hur känns det att han sitter där bredvid eller mitt emot dig? Att han har kommit in i ditt hem? Vad vill du säga till honom? Vad vill du säga till Jesus? Vad tror du att Jesus säger till dig? Där i ditt hem. Vad vill han säga dig? Jesus, jag tackar dig för att du är aktiv, att du är en verklighet. Och att du är den som griper in i både historien, i mänskligheten och i våra liv. Att du knackar på våran dörr. Att du sträcker ut handen till oss. Att du erbjuder oss ett liv tillsammans med dig. Och Herre, du ser våra liv, var och en. Du ser om vi har haft en aktiv längtan efter dig på sista tiden, eller om vi kanske inte har tänkt så mycket på den, här. Det spelar ingen roll för dig. Du möter oss där vi är. Herre, de av oss som längtar efter att få rensa lite bland ogräset, som kanske har kvävt längtan, kvävt kärleken till dig på sista tiden, Herre. Hjälp oss att rensa. Hjälp oss att vattna och hjälp oss att överlåta våra liv till dig. Och säga detta, vi längtar efter dig, Herre. Vi längtar efter att ta emot din kärlek. Vi längtar efter att ta emot ditt helande. Längtar efter att ta emot din tröst och nytt mod. Vi längtar efter dig. Tack helige Ande för att du är mitt ibland oss. Tala till oss var och en på det sätt vi behöver och kan ta emot idag. Du som inte tränger dig på, men som knackar. Amen.